Bismillahirrahmanirrahim. Vi fortsätter idag, inshallah ta'ala, med att prata om bönens bestämmelser under den här föreläsningen, inshallah ta'ala. Idag så ska vi tala om olika ämnen. Dels om rawatib-bönerna, de som man ber i samband med de obligatoriska bönerna. Och dels ska vi prata om witterbönen. Sen ska vi prata om de förbjudna tiderna som man inte får be frivilliga böner under. Och sen så ska vi prata om sujud as-sahu. Rawatib, ordet rawatib, som man säger, det är plural utav ordet ratib. Det vill säga att någonting sker kontinuerligt. Den här bönen är en bön, eller de här bönerna ber man i samband med de obligatoriska bönerna, antingen före dem eller efter dem. Och det är någonting som jag tidigare nämnde, kompletterar vissa utav de brister man kan hamna i under de obligatoriska bönerna. Antalet rawatib-böner som författarna har nämnt här är 10 stycken raka'at som man ska be på dag och natt. Dels så är det, som det har kommit i en hadith berättad av Ibn Umar radiyallahu an, att han memorerade att profeten sallallahu alaihi wasallam bad 2 stycken innan dhuhr, 2 stycken efter. 2 stycken efter maghrib, 2 stycken efter isha och 2 stycken innan fajr. Det här var det som Ibn Umar radiyallahu anhuma såg att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde. Gällande de som var innan fajr så sa han, jag gick inte in till profeten sallallahu alaihi wasallam i hans hus då, för profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be sunnabönerna hemma. Men min syster Hafsa radiyallahu anha såg profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det, så hon berättade för honom. I andra hadither så har det nämnts att profeten sallallahu alaihi wasallam bad 4 innan dhuhr. 4 innan dhuhr och 2 efter. Vilket gör det till hur många rak'at totalt? 12. 12. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som ber de här 12 rak'at under dag och natt kommer att få ett hus som byggs till en i paradiset. Kommer att få ett hus som byggs till en i paradiset. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Ma min abdin muslim yusalli lillah 12 rak'a illa bana Allahu lahu baytan fi aw qala bunya lahu baytun fil janna." En hadith som finns i Sahih Muslim, så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: "Det finns ingen muslimsk tjänare som ber varje dag 12 stycken raka'at, förutom att Allah subhanahu wa ta'ala bygger ett hus i paradiset för honom, eller att det byggs ett hus i paradiset för honom." Det här är verkligen någonting som man som muslim ska försöka hålla fast vid. Tänk er varje dag själv, att varje dag som går så bygger man sig själv ett hus i paradiset. Det är någonting väldigt stort. Att man kan verkligen förbereda sitt liv som man kommer leva, det eviga livet i nästa liv, redan nu. Så folk tänker här, yani, oroa sig fett mycket med att de ska behöva köpa en lägenhet. Att köpa en lägenhet borta i Sverige, vad kostar det nu för tiden? Köpa ett hus i Sverige, en villa i Stockholm. Snacka 4-5 miljoner kronor kanske. Här du ber 12 stycken raka'at per dag, det tar dig 10 minuter, 15 minuter, hur långt kan det ta? Kanske 20 minuter. Utav ens dag, och det leder till att man får ett hus i paradiset. Och huset i paradiset kommer att vara långt, 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 långt mycket bättre än det bästa villa man någonsin skulle kunna föreställa sig, även om det så skulle vara på Djursholm. Det är den bästa formen av hus man skulle kunna tänka sig överhuvudtaget. Men man måste kämpa för det. Och bland de sätten som man kan få det är att man håller fast vid dessa böner. De viktigaste av de här raka'at är att man ber 2 stycken raka'at innan fajr. 2 stycken raka'at innan fajr. För att det har kommit från Aisha radiyallahu anha i Sahih Bukhari att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, eller hon sa, lam yakun yada'ahuma ahad abadan. Att profeten sallallahu alaihi wasallam lämnade aldrig någonsin de här 2 stycken raka'at innan fajr. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har utöver det sagt i en hadith i Sahih Muslim, raka'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Att be de här 2 raka'at innan fajr är bättre än det som finns i denna dunya, eller bättre än denna dunya och allt som finns där i. Man kan tänka sig hur mycket grejer det finns i denna dunja, denna värld. Hur mycket grejer, hur mycket materiella saker existerar här, men att be dessa två rakat räcker för att det ska vara bättre än allting, än denna värld och allting som finns där i. Författarna går vidare och pratar sen om witterbönen. Witterbönen är den här enstaka bönen, eller den som är ett udda antal som man ber i slutet utav natten. Bestämmelsen för det är att det är en starkt rekommenderad bön att be. Starkt rekommenderad. Det är inte obligatoriskt och det är inte bara rekommenderat utan starkt rekommenderat. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat med att man ska be den här bönen. Han har sagt, ja ahlil quran, autiru. Och ni som är ahlil quran, ni som är folket utav quran, gör witr. Hadithen är berättad av Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Och rent generellt när profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat med någonting så tyder det på att det är obligatoriskt. Och vi kommer även se i den kommande hadithen som tyder på att det skulle kunna vara obligatoriskt. Men andra hadither har tytt på att det bara är 5 stycken dagliga böner som är obligatoriska. Men det stannar kvar att det är starkt, starkt rekommenderat. Och därför så frågades Imam Ahmed, rahimahullah, om den personen som inte ber witterbönen. Så sa han, det är en ond människa som inte gör det här. Det är en ond människa som inte ber witterbönen. Varför? Inte för att det är haram, men för att man kan känna till om alla dess dygder som finns. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade mig att göra det, om man trots det lämnar att be witterbönen. Så Ahmed rahimahullah sa att det här är en ond människa som gör det. Vilken är då tiden som man kan be witterbönen på? Alla de lärda är överens om att den börjar efter Isha-bönen och slutar vid Fajr-bönen. Om man då har möjlighet att be den i den här tiden. Man får aldrig göra den innan och man får inte göra den efter. Så som vissa moskéer gör att de ska be, yani, ja, de skulle be Taraweeh mellan till exempel Maghrib och Isha. Vissa de gör så att yani, witr kommer efter Isha, men vissa gör det så att det är mellan Maghrib och Isha. Då har man gått emot muslimernas konsensus för att witr måste vara efter Isha. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Inna Allaha amaddakum bis salatin hiya khairul lakum min humri na'am, salatul witr wa hiya ma baina salatul isha ila tulu'il fajr." Att Allah subhanahu wa ta'ala har lagt till en till bön för er som är bättre för er än röda kameler. Just det här ordet, de är bättre för en röda kamel, har Sheikh al-Albani sagt att det inte är autentiskt rapporterat. Men resten av hadithen är autentiskt rapporterat. Så att profeten sa att Allah har lagt till en extra bön för oss. Och den här bönen är mellan Isha-bönen fram tills att solen har gått upp. Så när Fajr har kommit in så kan man inte längre be witr. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Salatul layl mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subh salla rak'atan wahida tutir ma qad salla. Att nattbönen är att man ber om 2, 2, 2. När ni är rädda att Fajr har kommit in så be en rak'a och då har ni gjort witr. Hadithen är berättad i Sahih Bukhari. En person som skulle försova sig och vakna precis efter att Fajr har kommit in. Vissa utav sahabas brukade göra vad? De bad witr då. Inte avsiktligt då, utan för att de blev försenade. Men det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde vad? Om han missade witr så brukade han be, istället om han brukade be 3 så ska man be 4 rakaat när solen har gått upp vid Duha-bönen. Och det har kommit att profeten sallallahu gjorde det 12 rakaat för att ta igen. Så om man missat witr-bönen så är det så man bör göra för att ta igen den om man håller fast vid det. Så rent generellt så mellan Isha till Fajr så ska man be den här bönen. Även Ibn Umar radiyallahu anhuma har sagt, det har kommit en hadith, han har sagt: "Men salla min al-layl falyaj'al akhir salatihi witra, fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ya'muru bidhalik." فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. En hadith berättad av Abu Dawud och Nasa'i, och vissa av de lärda som Abu Awana har sagt att den är autentisk, så säger Umar, Ibn Umar radiallahu anhuma, att den som ber på natten ska göra den sista delen av bönen, witr, ett udda antal, 1, 3, 5 eller 7 som jag kommer att prata om. För att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade beordra med att man ska göra det. När fajr har kommit in så har tiden för nattbönen och witr gått ut. Vilket tyder på att som sagt man kan inte be witr senare än fajr. Det är bättre att be witr i slutet utav natten än i början. Men den personen som är rädd att han inte kommer att vakna upp, och det är viktigt för varje person att känna sig själv. Att den personen som känner att varje gång jag ska vakna upp, man sätter väckarklockan på, eller nu skulle det vara, eller vi säger det brukar vara kanske vid 3-4 någonting fajr. Man vet att varje gång man sätter den, man säger jag ska be witr när jag vaknar, så vaknar man ändå 10 minuter efter fajr, så missar man den gång efter gång. Om man är på det sättet, om man vill hålla fast vid witrbönen, så ber man den efter isha istället. Och det är bättre. Och det var vissa av sahabas som brukade göra på det här sättet. Bland de stora sahabas också. Som Abu Huraira, och den kommer från Abu Bakr, om jag inte är fel, att han brukade göra det. Och det här är stora sahaba som gjorde det. Man ska inte säga nej, men jag ska be på sista delen av natten. Ja, när jag ska försöka klara av det, så misslyckas man. Bättre att man ber den i början av natten istället. Men är man tillräckligt stark att man kan klara av att be den på sista delen av natten, då Allah subhanahu wa ta'ala kommer ner till den sista himlen, så är det absolut bäst. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i den här hadithen, i en hadith, men khafa alla yaquma min akhir al-layl falyutir awwala wa man tamaa an yaquma akhir al-layl falyutir akhir al-layl fa inna salata akhir al-layl mashhuda wa dhalika afdal. Att den som är rädd att han inte kommer att klara av att be på slutet utav natten, så ska man göra witr i början utav natten. Och den som tror att han kommer att klara av att be på slutet utav natten, så ska man göra witr på slutet utav natten. För att den bönen är bevittnad. Det vill säga genom att malaika, änglarna är där. Och det är bättre att göra det. Så kan man, så ber man på slutet utav natten. Om man inte kan, så alhamdulillah. Allah azza wa jalla har gjort det lätt för oss. Och då bör man hålla fast vid bönen på det sättet istället. Hur är det då man ber salatul witr? Och hur många raka'at är det man ber? Salatul witr ska ha ett udda antal. Ett udda antal. Det minsta antalet man kan ha är en raka'a. Det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: Al-witr raka'atun min akhir al-layl. Witr är en raka'a som man ber på slutet utav natten. Hadithen är berättad i Sahih Muslim. Man kan även göra witr genom att man ber tre rakat. Tre rakat. Men då kan man göra dem på två olika sätt. Antingen tre på streck. Eller en. Det är två och sen en. Profeten sallallahu när han brukade be nattbönen, så bad han långt. Han bad två rakat, två rakat, två rakat, två rakat. Alltså fyra gånger två rakat, det blir åtta rakat. De här ska kunna läsa surat al-Baqarah ibland, surat Ali Imran, surat al-Nisa, långa surer. När det kom till de tre sista, så läste han i den första utav de här, Sabbih isma rabbika al-a'la, som är ganska kort, den är ungefär lite mindre än en hel sida. Sen så läste han Qul ya ayyuhal kafirun, som är en tredjedel sida. Sen Qul huwa Allahu ahad, som är en av de kortaste surerna i Koranen. Han kunde antingen göra det genom att be först två och sen en. Eller tre på streck. Och om man ber tre på streck, så gör man vad? Bara en tashahud. Och man ska inte be den på samma sätt som man ber fajr. Det har kommit från Aisha radiallahu anha. Man ska inte be den på samma sätt som maghrib. Nej, precis. Man ska inte be på samma sätt som maghrib. Det har kommit från i en hadith. Kan Nabi sallallahu alaihi wa sallam yutir bi thalath la yaqud illa fi akhirihin. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade göra witr. Han satt inte förutom i den sista. Det vill säga han gjorde inte tashahud två gånger. Hadithen är bättre utav Nasai och Nawawi säger att vissa utav riwayat är autentiska och andra är hasan. Det har även kommit att från Aisha radiyallahu anha i Sahih Muslim kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl 13 rak'a yutir min dhalika bi khams la yajlis fi shay'in illa fi akhiriha. Det har även kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam bad 5 rak'at i sträck. Alltså 1, 2, 3, 4. Och den femte så satt han och gjorde tashahud. Det har kommit från Aisha radiyallahu anha att profeten sallallahu brukade be 13 rak'at. Ibland bad han 11, ibland 13. Då bad han 2, 2, 2, 2. Alltså 8. Och sen 5 stycken i sträck. Som blev då 13. Det har även kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam bad 7 rak'at i sträck ibland på witr. Så man kan göra på det här sättet. Man ber 7 i sträck. Det här berättats från Salama radiyallahu anha, som var en annan utav profeten sallallahu alaihi wasallams fruar. En hadith berättade Ibn Majah och Sheikh al-Albani att den är autentisk. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi sab' aw khams la yafsulu bainahun bi taslimin wala kalam. Att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra witr med 7 rakat eller med 5. Och han avslutade dem varken med att göra teslim eller att prata däremellan. Så ber man på det här sättet så har man gjort witr. Det kan vara 1, 3, 5 eller 7. Profeten sallallahu brukade be nattbönen upp till mellan 11 och högst 13 rakat. Så alla de här sätten så kan man be witr på. Det här var lite kortfattat gällande witterbönen. Det finns tider på dygnet då man kan be sina böner, frivilliga böner och rekommenderade böner. Och det finns tillfällen då det är förbjudet att be sina rekommenderade böner. De tider det är förbjudet att be sina rekommenderade böner är 5 stycken tider. Som egentligen går tillbaka till 3, men för att det har kommit specifika haditer om dessa 5. Så nämner vi dessa 5. Första tiden är efter fajrbönen tills att solen har gått upp. När man har bett fajrbönen så är det inte tillåtet att be en annan bön efter den, en sunnabön efter den, förrän det att solen har gått upp. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "La salata ba'da salat al-fajr hatta tatla' ash-shams." Det är inte tillåtet att be en bön efter fajrbönen, det finns ingen bön då. Tills det att solen har gått upp. Och hadithen finns i Bukhari och Muslim. Efter det, när solen väl har gått upp. Så ska det inte vara precis att man bara kan se solen gå upp. Utan profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det ska vara lika högt som ett spjut. Och de lärde sig att man ser i horisonten typ som motsvarigheter till 1 meter upp. Vilket är, för att göra det enklare för folk som inte har koll, 15-20 minuter. Efter att solen, det står shuruq. Och det här är någonting som vissa gör fel på. För att när ni tittar på bönetidtabellerna, vad är det står för någonting? Först står det fajr. Idag motsvarigheten är ungefär fajr klockan 2 på natten. Okej. Okay. Sen står det, eller 2:10 tror jag. Shuruq, när kommer den in? 03:40 ungefär. Ungefär 1,5 timme efter, eller 03:50, någonting sånt. När den väl har kommit in shuruq, då betyder det inte att man kan börja be frivilliga böner. Att man kan börja be. Utan du ska vänta tills solen verkligen har gått upp helt och hållet. Då och först då kan man be duha bönen. Vilket är ungefär 15-20 minuter efter. Och vissa lärda säger ungefär 10 minuter. Men det de nämner här är mellan 15-20 minuter. Så man ska inte skynda sig med att be duha bönen. Efter shuruq, efter tiden det står shuruq, soluppgång på. Ja. Soluppgång, det behöver man inte bara titta på bönetidtabeller, man kan titta på så här prognosen.se. När man ser att solen har gått upp, efter det ska man vänta ungefär 15-20 minuter tills solen har gått upp. Ja. Och det här har rapporterats i en hadith utav Amr ibn Absa, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom: "Salli salatu subh, thumma aqsir an salah hatta tatla' ash-shams hatta tartafa." Att be salatu subh, be fajrbönen, och sen ska du inte be fram tills det att solen har gått upp och yani kommit upp en bra bit. Och det har kommit också att det ska vara ungefär lika mycket som en romh. Alltså motsvarigheten typ en meter som man kan se i horisonten. Men de lärda har förklarat det för att göra det lättare för oss, vilket kan vara svårt att förstå. 15-20 minuter ungefär. Tredje tiden då det är förbjudet att be frivilliga böner är när solen går upp i zenit. Det vill säga att solen börjar från östra sidan, går ner i västra sidan. I mittenperioden mellan dem, eller när den är allra högst upp på himlen, vid det här tillfället är det inte tillåtet att be. Tills det att solen har börjat gå över till västra sidan. Den här tiden, alltså när den är absoluta zenit tills att den börjar gå över till väst, är en ganska kort tid. Kom att jag hörde Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, Hafidhahullah, nämnde att det är ungefär 10 minuter eller kortare. 10 minuter eller kortare. Zenit, det här kan ni titta på också så här. Eller man kan bara ta dhuhrbönen. Dhuhrbönen kommer in efter det. Ungefär 10 minuter innan dhuhrbönen. Så idag var dhuhrbönen är ungefär 12.55 någonting sånt. Det betyder mellan 12.45 till 12.55 ska man inte be sunnabönen. Och det är vissa som brukar skjuta upp dhuhrbönen så länge tills den ska vara precis i sista stunden. Generellt dhuhrbönen är rekommenderat att man ber den så sent som möjligt. Där kommer det att profeten Sassan har sagt att Salatul Awwabin, att det är de som ni ber bönen med att de vänder sig åter till Allah Azawajal, eller en prisvärd egenskap hos de troende är att man ber när kamelerna får ont att stå på den varma sanden skulle man kunna säga. Alltså när det är som varmast. Så att be Duha-bönen är bra att man förskjuter den. Här i Sverige så blir det inte så här varmt. Alltså, även under sommaren, då är det knappt varmt under Duha-bönen. Men i alla fall i muslimska länder så blir det som varmast då. Så att be den ganska sent är bra. Men att inte be den så pass sent att den kommer precis innan dhuhrbönen. Och det här har nämnts i en hadith utav Uqba ibn Amir att profeten sallallahu alaihi wa sallam brukade förbjuda dem från att be under tre stycken tider och de skulle inte heller begrava sina döda vid den tiden. Och det är från det att solen har gått upp. Alltså tills alltså soluppgången och det när solen står som högst upp på se vid zenit och när solen håller på att gå ner. Fjärde tiden då det inte är tillåtet att be är efter asserbönen tills det att solen har gått ner. Efter asserbönen tills det att solen har gått ner. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt la salata ba'd al-fajr hatta tatla' ash-shams wa la salata ba'd salat al-asr hatta taghib ash-shams. Det finns ingen bön, man ska inte be, det är inte tillåtet att be efter fajr tills det att solen har gått upp. Och inte efter asr tills dess att solen har gått ner. De lärda som har skrivit den här boken nämner därefter att femte tiden, som egentligen kopplat till den här tiden, det är att när solen precis håller på att gå ner, då är det extra mycket förbjudet att be. Alltså, när det är efter salat eller asr, då har det kommit vissa av de lärda som säger att precis efter asr så kan du fortfarande be sunna. Och vissa säger att du inte kan göra det. Men när solen precis håller på att gå ner, då ska man absolut inte be sina sunna böner. För det var den tiden som vi senare kommer att prata om. Det var då som kuffar brukade göra sujud till solen. För att de gjorde det när precis när solen går upp och när precis när solen går ner. Tredje var när solen står i zenit till att den går över till att den börjar gå mot väst. Ja. Så första, fajr-bönen, efter fajr-bönen tills den har gått upp. Andra, att solen ska ha gått upp från att den har gått upp tills att den har gått upp så pass långt, ungefär 15-20 minuter. Tredje, solen är i zenit tills den börjar gå över till väst. Fjärde, efter asr-bönen. Femte, precis när solen håller på att gå ner. Det här är de förbjudna tiderna som jag inte får be de rekommenderade bönerna på. Men de här tiderna, för att göra det enkelt för en person, det kan vara svårt att komma ihåg fem. Man vill göra det enkelt, komma ihåg tre. Tänker efter fajr tills 15-20 minuter efter shuruq. 10 minuter innan dhuhr och från asr till sol tills maghrib. Om man ska göra det lätt för sig själv. Taib. Varför är det då förbjudet att be under de här tiderna? Profeten sallallahu alaihi wa sallam har förklarat det. Att När solen håller på att gå upp och solen håller på att gå ner. Det var tillfällen då soldyrkare brukade göra sujud till solen. Att förr i tiden, i många kulturer, och även bland araberna så fanns det bland de som gjorde det, så gjorde de sujud till solen. Allah azza wa jalla sagt, La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Att gör inte sujud till solen och inte till månen. För att det fanns folk på den tiden som gjorde det. Även de gamla egyptierna trodde på solguden Ra till exempel. Så gör inte sujud till solen och inte himlen, utan gör sujud till Allah azza wa jalla som har skapat dem. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat i en hadith när han pratar med Amr ibn Absa att när solen håller på att gå upp så går den upp mellan shaitans två horn. Så, och det är vid den tiden som kuffar gör sujud till den. Så gör, be inte då. Och på samma sätt när solen håller på att gå ner. Det är den tiden då kuffar gör sujud till solen. Så gör inte sujud då. För att vi som muslimer ska särskilja oss i våran dyrkan från icke-muslimer. Vår dyrkan ska inte efterlikna icke-muslimernas dyrkan. Av den anledningen ska vi undvika dessa tider. Gällande när solen står i zenit så har det kommit. Fa inna hina idin tusjar och jahannam. Abdul, hur skulle jag översätta tusjar bäst? Är det typ tänds till eller? Flammar upp som man kan säga. Helvetet flammar upp vid den tiden. Vid den här tiden, så då ska man inte be. Och då handlar det om en kort tid som sagt. Och den här hadithen är berättad i Sahih Muslim. Taib, det här är rent generellt. Man ska inte be sunnaböner vid de här tiderna. Alltså, från efter Fajr tills det att solen, 15-20 minuter efter solen har gått upp, 10 minuter innan Dhuhr och efter Asr tills solen har gått ner. Taib, om det finns ett behov av att be böner vid den här tiden eller ett specifikt tillfälle, då är det tillåtet att göra det. Till exempel när man gör tawaf. Om man åker på Umrah så gör man tawaf. Man går runt Kaaba, 7 varv. Efter man är färdig med det så ber man 2 rakaat. De här 2 rakaat kan man be. För att det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Bani Abd Manaf som var en av klanerna i Mekka. Han sa, ja Bani Abd Manaf. لا تمنعوا احدا طاف هذا البيت وصلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار يا بني عبد مناف. Hindra inte någon som gör tawaf runt detta hus, alltså Kaaba, att de ska be där i eller att de ska göra tawaf vilken tid på dygnet det än kan vara, vare sig det är på dag eller natt. Och hadithen är berättad av Abu Dawud och Tirmidhi, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Vad är det vi förstår från hadithen? Vilken tid på dygnet som man än gör tawaf så kan man be. Så även om det är efter Fajr, även om det är efter Asr och så vidare. Samma sak gäller de bönerna som det finns en anledning till. Till exempel man kommer in i moskén. Och man ska be tahiyyat al-masjid. Då ber man ju inte tahiyyat al-masjid bara för sakens skull. Utan man ber den för att det finns en anledning till det. Samma sak med janazabönen. Samma sak med kusufbönen. Om det blir solförmörkelse precis under den här tiden, då är det tillåtet att göra det till exempel. Även att ta igen obligatoriska böner. Det här frågades jag om ganska nyligen. Att om en person till exempel vaknar upp precis när solen håller på att gå upp och man ska be Fajr, då kan man be Fajr då. Det är ingen fara. Eller när solen, man vaknar upp, man har sovit Qailula. Om man vaknar upp när solen håller på att gå ner, då ska man be Asr vid den tiden. Och så vidare. Så det här är ingen problem. Även om man kommer till exempel till moskén. Och man kommer till Salatul Fajr, ska be i moskén. Och man har missat att be sunnaböner innan Fajr. Imamen hade börjat be innan det. Då ber man dem efter. Man kan ställa sig upp och be dem efter. Och det här hände under profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Att en man gjorde det. Han ställde sig upp och bad direkt efter han bad dem. Så frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, varför gjorde du så? Så sa han att jag tar igen de här 2 sunnor som jag gjorde innan. Och sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det var okej. Eller han godkände att han gjorde det. Vilket tyder på att man kan ta de här bönerna som kallas för Zawatul Asbab. Böner som det finns anledningar till kan man be vid de här tiderna. Men rent generellt, man ska inte bara ställa sig upp att be för sakens skull. Sitter man i moskén efter fajr-bönen ska man inte bara ställa sig upp och be två rakat. Eller efter asr eller liknande. Utan då ska man undvika att be dessa böner. Tahib. Vi går vidare inshallah ta'ala och tar det här sista kapitlet för idag. Som kräver att man ska koncentrera sig lite. Men det är viktigt och någonting som man frågas om mycket. Och det är sujud as-sahu. När vi ber våra böner så kan vi ibland göra fel. Och det här händer alla. Till och med profeten sallallahu alaihi wasallam, som är den mest koncentrerade personen i bönen utav alla, hände det för honom mer än en gång. Att han blandade ihop under bönen så att han behövde göra sujud as-sahu. Och det är en barmhärtighet för oss att det här hände. För det lär oss hur vi ska gå tillväga. Men det hände även för profeten sallallahu alaihi wasallam som sagt. Så det är ingen fel att en sån här sak händer. Men det är viktigt att man lär sig bestämmelserna hur man ska gå tillväga om det händer. Så sujud as-sahu ska man göra i slutet av bönen. För att ta igen en brist där i. Eller att man har lagt till någonting. Eller att man har tvivlat under sin bön. Det vill säga utav tre stycken huvudanledningar, vi kommer gå in på dem i detalj. Antingen att man har haft en brist i sin bön, eller att man har lagt till någonting, eller att man tvivlar under bönen. Det är bekräftat från profeten sallallahu alaihi wa sallams uttalanden att han har uppmanat att man ska göra det, och bekräftat från hans handlingar. I Sahih Muslim så har profeten sallallahu alaihi wa sallam till exempel sagt: "Idha nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn." Om någon av er glömmer så ska man be sujud sahu. Två stycken sujud. Och det har som sagt kommit i flera olika tillfällen att profeten sallallahu alaihi wasallam bad sujud sahu. Eller gjorde sujud sahu. Vilka tillfällen blir det då obligatoriskt att göra sujud sahu vid? Vilka tider? De lärda här nämner fem stycken tider då det blir obligatoriskt. Fem stycken tider då det blir obligatoriskt att be sujud as-sahu. Eller göra sujud as-sahu. Det är om man lägger till någonting från själva bönen. Som till exempel en extra raka. Till exempel nu. En person, han ber bönen, han är imam. Och sen när han är färdig med bönen så är det, börjar folk prata och säger: "Ej, du bad ju fem rakat." Så börjar man prata. Det är sant, det är fem rakat man bad. Då har man lagt till någonting. Vad är det man ska göra? Sujud sahu. Efter. Och det här hände för profeten sallallahu alaihi wasallam under hans livstid. Ibn Mas'ud radiyallahu an har berättat i en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam bad fem stycken rakat en dag. Antingen i dhuhr, asr eller isha-bönen. Så när han blev färdig med bönen så började folk prata. Så sa profeten sen: "Vad är det mer? Varför pratar ni för?" Så sa sahabas: har bönen blivit längre?" För de visste att under tiden som profeten sallallahu alaihi wa sallam fanns bland dem, så kunde det komma uppenbarelse till honom som sa till honom att han skulle be mer eller liknande. Så sa han: "Nej, som du bad fem stycken raka'at." Då vände sig profeten sallallahu alaihi wa sallam ifrån dem och gjorde två stycken sujud. Och därefter teslim. Så sa han när han var färdig med bönen: "Jag är bara en människa som er. Och jag glömmer på samma sätt som ni glömmer." Så om någon av er glömmer så ska han göra två stycken sujud. De lärda här nämner att om man kommer på det här under själva bönen. Till exempel. Man går in i, man har bett fyra rakaat. Så ställer man sig upp mot en femte. Om det är så att man har ställt sig upp helt och hållet. Och någon säger till en, säger subhanallah. Då ska man sätta sig direkt tillbaka. Eller man till och med hunnit gå ner och rukå. Och någon säger subhanallah, eller någon utifrån ropar och säger: "Du har bett fem rakaat." Då ska man sätta sig ner direkt. Varför? För att om man fortsätter att be så ber man i en bön som har blivit förlängd. När man blir färdig med bönen då så ska man bara vad? Så ska man göra sujud sahw. Namn. Så lägger man till någonting utav bönen, en extra raka, till exempel fajr att det ska bli 3, eller dhuhr, asr, isha att det ska bli 5, eller maghrib att det ska bli 4, så ska man sätta sig ner direkt och sen efter bönen göra sujud sahw. Andra anledningen till att man ska göra sujud sahw, som gör det obligatoriskt, är att man ger salam innan bönen är färdig, vilket är motsatsen. Till exempel i dhuhrbönen, att man sätter sig ner och gör teslim efter 3. Efter 3, man ska egentligen bli 4. Om någon säger efter, du har bett 3, då ska man ställa sig upp, göra en till raka och sen göra sujud sahu. Även det här hände under profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Imran ibn Hussein har berättat att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde teslim efter 3 stycken rakaat. Sen ställde han sig upp och gick in i sitt hus. Då sa en person som kallas för Dhuljadein. Han brukar ha långa armar. Okej. Okay. Så sa han. Profeten. Sallallahu alaihi wasallam. Har bönen blivit kortare? Återigen de trodde att det hade kommit en ny uppenbarelse till honom. Så sa han nej. Så gick han ut och. Han frågade även Abu Bakr och Umar som har kommit i vissa hadither. Var det så, har han rätt Dhuljadein? Så sa de ja. Så gick profeten sallallahu alaihi wasallam och bad en till raka, och sen så gjorde han teslim, så assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Sen gjorde han sujud sahu, sen så sa han assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Det vill säga han gjorde teslim efter. Fjärde tillfället då det blir obligatoriskt att göra sujud sahu. Tredje är att man säger någonting som förvränger betydelsen i bönen. Någonting som förvränger betydelsen i bönen. Till exempel att man skulle läsa Fatiha helt fel. Det här är någonting som egentligen nollställer bönen. Men om någon korrigerar den så ska man göra det. Eller liksom man säger Samia Allahu liman hamida helt fel, så det ändrar betydelsen. Även det här leder till att man ska göra sujud sahu. För att man har gjort någonting som nollställer bönen, då ska man göra sujud sahu. Som de lärde här nämner. Fjärde är att man lämnar någonting som är obligatoriskt. Och här är det viktigt att ni hänger med nu. Och att ni kommer ihåg från den förra lektionen. Vad var det vi sa i förra lektionen? Vi sa att tashahud, säga tahiyatu lillah, den sista gången är vad? En pelare eller obligatoriskt?
Pelare.
En pelare. Första gången är vad?
Obligatoriskt.
Det hände under profeten sallallahu alaihi wasallams tid att han missade att göra den första tashahud. Okej? Okay? Första tashahud. Då, efter det var färdig med bönen, så gjorde han sujud sahu. Om det här händer för en person, att han missar att göra första tashahud och har ställt sig upp och börjat med sin nya raka, då ska han fortsätta att be färdigt. Till skillnad från det vi sa förut, om man lägger till en rukun, då ska man direkt sätta sig ner. Alltså lägger man till efter den sista tashahud så ska man sätta sig ner. Lägger man till efter den första tashahud, är man på väg upp bara precis och säger subhanallah, så sätter man sig ner, då ska man sätta sig ner och göra tashahud. Men om man ställt sig upp och man står upp och står och ber vidare, då har det kommit att de lärde har nämnt att man fortsätter att be vidare. Och sen så gör man sujud sahu i slutet, för man har lämnat någonting som är obligatoriskt. Det här var det fjärde tillfället. Och samma sak gäller allting som är obligatoriskt. Allting som är obligatoriskt har man glömt att säga subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Har man glömt att säga takbir, Allahu akbar, när man går ner inför ruku, eller man går ner i sujud eller liknande, så har man glömt att göra någonting som är obligatoriskt och man måste göra sujud i sahu. Och femte tillfället är om man får tvivel under bönen. Och det här händer ganska många. Att man står och ber Så är man i tredje rackan, så tänker man, är jag i tredje eller andra? Ni kanske har varit med om det där. I det här tillfället så finns det två stycken huvudtillfällen. Antingen att man går in och man är nästan övertygad om att jag egentligen bara bad. Att jag egentligen har bett tre. Men det finns en liten chans att det var två. Vad gör man då? Man baserar på det som är mest korrekt. Ja, det som man anser vara mest korrekt. Det har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt. För det heter harra sawab. I en hadith. Att man ska titta vad som verkar vara mest korrekt utav dem. Waljutimma ali. Och därför ska man basera det på det man är mest säker på. Om man är helt otydlig, man står där och ber, var det två, var det tre? Ingen aning. Jag har helt glömt bort mig. Vad är det man baserar på då? Det säkra. Och vad är det säkra? Att man har bett två. Att man har bett två, det är man övertygad om. Man är osäker om man har bett tre. Då går man efter det lägsta antalet. Så är det någonting som är klarare än det andra, så går man efter det som är mer klart än det andra. Är man helt osäker, så går man efter vad? Efter det som man är säker på. Och det är att man har bett två och inte tre. Eller att man har bett tre och inte fyra. Till exempel. Vilket är det lägsta antalet. Så vid fem tillfällen så blir det obligatoriskt att göra sujud sahu. Om man lägger till någonting från själva bönen. Alltså man lägger till det till raka. Eller man gör teslim för tidigt. Eller man glömmer. Eller man förvränger någonting från bönen. Som man säger. Eller att man lämnar någonting som är obligatoriskt. Eller att man får tvivel under bönen. Jag väljer att avsluta kapitlet. Jag gjorde inte det för systrarna. Men jag kommer göra det för er istället. Jag avslutar kapitlet. Det är bara några minuter kvar. Inshallah av det. Det är att de lärda nämner. När är det föreskrivet. Eller när är det sunna. Att göra sujud sahu. Det här var obligatoriskt. Det kan även vara sunna ibland. Så att om man inte skulle göra det då, så är det ingen fara. Och det de nämner är till exempel att om man nämner någonting obligatoriskt på fel ställe. Till exempel, man går ner i rukå och börjar läsa Koran i rukå. Alltså typ som man står upp. Eller man står och läser tashahud när man står upp. Tashahud ska man göra när man sitter ner. Qira ska man göra när man står upp. Eller liknande. Om man nämner någonting som är obligatoriskt på fel ställe, då är det sunna att göra sujud sahu. Och det är inte obligatoriskt. Gällande den stora frågan som folk frågar efter mycket. När ska man göra sujud sahu? Är det innan eller är det efter? Det här har jag märkt att många personer blir väldigt förvirrade av. För att göra det lite enkelt för bröder. Nästan alla lärda från de fyra rättsskolorna säger, vare sig man gör den som är före, innan eller innan, efter, så är bönen korrekt. Alhamdulillah. Alla måste säga alhamdulillah. Det underlättar saker att införa. Och ikhtilafen handlar om när det är bäst. För det har kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam ibland gjorde innan och ibland gjorde efter. Men om man skulle välja att vara, man har svårt att hålla koll på det här. När det här, och det är när man lägger till en obligatorisk, det här är när man tar bort, och det här är innan teslim, det här är efter teslim. Så sitter man i bönen och helt nervös och tänker, du vet, jag måste ta upp mobilen, ringa Abdallah efter, vad ska jag göra så. Om man är i en sån här tillfälle, och man skulle råka göra, man säger, okej, chalas, jag gör det bara innan. Jalla, det blir accepterat. Samma sak, jag gör det bara efter, det blir accepterat. Och det här är det som författarna här nämner, och det är även det som de flesta utav de lärda har nämnt. Och vissa utav de lärda säger att man ska göra alla innan. Och vissa säger alla efter. Och vissa säger att man ska gå och kolla i varje hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det. Och göra det vid samma tillfällen. Men som sagt, skulle man göra det si eller skulle man göra det så. Så befadlillah azza wa jall. Vår religion är enkel. Och man där ska inte leda till waswas. Eller att man ringer upp folk mitt i natten. Namn. Hur är det då man gör sujud sahu? Det är att man bara säger, man sitter där på slutet och säger Allahu Akbar, går ner i sujud. Så som vanligt, går upp Allahu Akbar, Rabbi Fulli, Allahu Akbar igen. Så kommer upp och sen Assalamu Alaikum Warahmatullah, Assalamu Alaikum Warahmatullah. Antingen så kan det som sagt vara innan teslim, Då gör man bara att när man är färdig med sina tahiyatul lillah, salatu wa tayyibat och salatu wa tayyibat och så vidare, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, så går man bara ner och säger Allahu akbar, subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-ala, går upp, Allahu akbar, rabbi ghafirli, Allahu akbar, subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-ala, Allahu akbar, går upp, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Eller att, som sagt, man gör det efter taslim, man gör färdigt hela bönen som vanligt, sen assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, så går man ner i sujud och upp, sujud, upp och sen taslim igen. Det här är de sätten som man då kan göra sujud sahu på. Och i och med det så avslutar vi dagens föreläsning inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.